öronen nu, för nu kommer mitt vårskrik.
Hejsan och hjärtligt välkomna tillbaka till Skrikpodden med mig, Emil Flisbäck.
Och med mig, Joakim Nydén. För att du är så konstig för.
Det är min radioröst.
Ja, okej. Coolt.
Jag jobbar på nya grejer. Jag kommer börja låta där hela tiden.
Fräckt.
Ja, fräckt. Det säger du. Du sitter där och ser fräck ut själv.
Tack, tack.
Hur är läget, Jocke?
Nej, men det är bra. Det är varmt och soligt i Malmö.
Va?
Ja, faktiskt.
Sjukt.
Ja. Känns inte så normalt den här årstiden. Men det är det faktiskt. Ja, men generellt det är väldigt bra. Jag var på konsert ganska nyligen.
Va? Berätta.
Ja. Jag var på Tenacious D i Köpenhamn.
Ja.
Med min kompis Dan. Och... Nej, men det var skitkul. Det är liksom det är ett plojband. Alltså, han är ju duktig musiker, men det är ett plojband.
Ja, men det är komedi också liksom.
Ja, det är så det är en riktig show. Och det gör det ju väldigt kul. Vi hade inte så bra platser. Det är lite tråkigt. Men det var slutsålt, 15 000.
Kul.
Ja.
De spelade ju i Stockholm också.
Ja, precis, men då var det på Hovet. Tror jag.
Jag tror det, eller Annexet eller något.
Eller Annexet kanske det var.
Så, ja. Vilket är sjukt, för hur många tar Annexet? De tar inte så många. Nej, det måste vara. Eller var det Globen?
Jag blir osäker bara för det. Men någonstans i Stockholm. Ni som var där kanske vet bättre.
Ja, och det är lite sjukt, för vi har en gäst här som var där.
Nej,
ska...
jag mår bra. Hur mår du?
Nej, men jag har inte varit på konsert.
Nej.
Så mycket på sistone. Jag försöker tänka på, vad fan har jag ens gjort på sistone? Har jag gjort någonting som är värdigt att ens prata om? Jag har gjort ett barn, men alltså...
Ja, men det var ett tag sedan nu.
Det var ett tag sedan, det är old news nu.
Ja.
Men hon lever fortfarande och det kan man ju också se som en bedrift.
Ja, härligt.
På många sätt och vis. Nej, men vi går ju mot mörkare tider, tänkte jag säga. Vi går ju mot ljusare tider. Vi det Grönan festival sommaren är ju på ingång.
Ja.
Och första konserten för mig blir då Cleo.
Ja, men jag förstår att du tycker ju du lyssnar mycket på, eller gott sett Cleo några gånger.
Mm. Ja, jag faktiskt. Min tjej gillar henne väldigt mycket. Men hon är jävligt bra. Så det är inte bara därför. Alltså att Mimmi gillar henne.
Jag gillar det. Ja.
Men sen ska jag ju se Offspring också i juni.
Ja, gud. Ja, det får du inte missa.
Nej. Dan innan jag åker till Falkenberg. Jag hade tänkt åka Dan. Dan innan. Alltså den dagen hade jag tänkt åka.
Ja, okej, men så får du vänta upp tills... Man missar ju inte The Offspring.
Nej, jag kan ju inte missa The Offspring. Jag måste ju se dem. Det är... Jag tror jag aldrig har sett dem live, förresten.
Nej, det har jag inte heller gjort när jag tänker efter. Vad är det mer? Mimikry kommer också. Det är
just
coolt.
Det. Mm. Jag missar det.
Det är inte så här superstora band, kanske.
Nej, Deep Purple kommer ju i...
Ja, okej. Okay.
nej, det var inte... Det var, alltså, det är inte jättemycket. Alltså, jag missar ju också lite band. Så här, tyvärr. Så när, de spelar när man är bortres och sånt. Så.
Mm.
Men vi... jag ska i alla fall till High Five Summer Fest. Inte fest, utan Summer...
Festival.
Nej, det är inte en festival. Party tror jag det heter.
Ja.
High Five Summer Party, tror jag det heter.
Ja.
Och där kommer det lite band också. Och det blir kul. Och sen så, någon dag efter så är det Bring Me The Horizon.
Ja.
Och These Nuts blev klara också.
Ja, det är sjukt tyckte jag. De bara slängdes in sådär. De typ, det är ganska, för jag kollade deras turnéschema och så, de har typ en dag ledigt och då åker de till Stockholm. När de går från Tyskland upp till Stockholm. Och sen
alltså det var så länge sedan jag såg These Nuts.
Ja.
Och så här, har de ens, jag kan inte ens tänka mig, komma, alltså, har de gjort någonting på sistone?
Oh, jag tror inte det. Inte vad jag vet.
För jag vet att J.J. Peters, han har ju något hiphop-projekt vid sidan av. Om man inte tycker These Nuts är hiphop tillräckligt. Ja.
det är ju halvhip, ja, det är ju hiphop.
Det är ju typ hardcore rap typ.
Ja, precis.
Så är det. Det
får vi räknas.
Ja. Nej, men det ska bli kul. Så det blir lite spänningar. Trots att man är förälder och sånt, så
ja,
ska man ändå ta sig dit.
Det måste man göra.
Jocke, vad har du för relation till Sonic Syndicate?
Nej, men jag har ganska mycket, känner jag. Jag har ändå sett dem några gånger på festival och så här, sen ganska, jag var på en liten spelning på, där de spelade på klubben i Stockholm med. Union Square skulle spela med och Dead by April skulle också ha spelat då, men de dök aldrig upp, vilket var lite märkligt. Men det får vi veta mer om alldeles strax. Men vad är din relation annars?
Alltså, ett av de absolut första banden, skrikbanden jag började lyssna på, helt klart. Vet inte riktigt hur jag snubblade in på det, men det var någonstans där runt 2007 faktiskt. Inte så tidigt som att det var på första albumet, utan det var runt där, 2007-2008 någonstans. Och jag, alltså det var faktiskt, jag älskade verkligen dem.
Ja.
Och tyckte att det var svinbra liksom.
Ja.
Nu var ju inte jag så jävla mycket, alltså så här, jag var ju inte en sån typ av människa som lyssnade så mycket på sån musik.
Det kanske är pinsamt då.
Ja, men lite så var det. Det var ju töntigt nästan. Ja, men det var lite så, alltså så här, men jag gillade ju Bullet for My Valentine och Sonic Syndicate och sånt också liksom, i smyg mer nästan.
Ja. Får ju inte berätta för polarna som gillade helikopters liksom.
Ja, precis. Det var ju skit cringe. Ja. Nej, men sen var ju de från Falkenberg också, vilket var en stor grej. För mitt favoritband i den tiden var också från Falkenberg, Veins of Vienna.
Mm.
Eller de är från Falkenberg, ska jag säga. De är inte döda än. Eller bandet är dött, men medlemmarna är inte döda. Som tur är. Trevliga killar. Men i alla fall, och det kommer jag att jag tyckte var ganska coolt, att de var från Falkenberg. Så jag har ju min connection där med det.
Och någonting jag reagerade på när jag var i Falkenberg, så på dig, så kändes som att var och varannan person kände någon sjunde sån, som att det var, ja, men vi vet vilka de är. Alla vet vilka de är.
Ja, men det är väl en sån släkt, tror jag. Ja,
har man tre av dem blir stora musiker liksom. Det är klart.
Ja. Folk är precis, och det är bara de som är kända.
Ja.
Alltså som är kända för oss utanför, eller för dem utanför Falkenberg.
Ja.
Nej, men det är väl en sån släkt. Och det är ju kul att de nådde sån framgång och att den lilla staden Falkenberg levererar så jävla mycket band och duktiga musiker. Och det kommer ni också få höra om mer idag, för att ja, som ni kanske har sett när ni klickade in på det här avsnittet, så pratar vi faktiskt idag med ingen annan än Rickard Sjunnesson, som ni kanske känner till från Sonic Syndicate, men spelar numera i bandet The Unguided, som i princip är Sonic Syndicate.
Ja.
2.0.
Ja, det är det faktiskt. Det medger han ju själv liksom.
Ja.
Men det var jättekul att han ville vara med. Det känns lite som en så här, den barndomsidol. Han är inte så många år äldre vad vi är.
Nej.
Men det känns ändå liksom som att någon det här är någon jag sett upp till ganska många år. Så det är lite häftigt tycker jag.
Ja, men jag tycker du hanterar det jättebra, Jocke. Du blev inte starstruck eller så. Och, jag tycker det är kul att du klarar alla de här, de här utprövningarna jag kastar på dig. Om vi säger så här, Jocke, vem finns det någon du hade kunnat bli starstruck av?
Vadå, band i från Sverige eller generellt?
Nej, men generellt, alltså, om vi skulle gå utöver, alltså så här, ta ett från Sverige och ett från ett internationellt band.
Nej, men jag tror att om jag hade verkligen blivit starstruck, jag tror ett sånt typ Anders Fridén tror jag, till i Sången in Flames, där det känns lite så här nästan overkligt. Och internationellt, alltså det är så många. Hade jag fått chansen att prata med, jag tror inte han är så rolig att prata med, men Oleg Sykes till exempel.
Han bara, you så här, fucking twat!
Ja, nej, men typ så här, han är ju liksom, han är stor kändis liksom, det vet han om. Det hade nog också blivit så där, ja, starstruck. Jag vet inte riktigt vad jag skulle fråga ens, jag vet inte riktigt hur jag skulle hantera det här. Det är väl min...
Som tur är så brukar vi ha några dagar på oss att förbereda några.
Ja, det brukar vi ha. Brukar ha ganska lång tid på oss.
Så om vi skulle komma dit så ska jag försöka hjälpa dig på vägen.
Tack. Låt som att jag är världens amatör här också.
Och som att jag inte skulle bli starstruck.
Ja, precis. Som att du sa, men jag klarar allting. Liksom.
Jag klarar allt. Jag har träffat alla människor i hela världen. Ja, nej, men det här var ju ett skitroligt avsnitt och jag hoppas verkligen att ni finner det här avsnittet väl. Det blev en vecka försenad. Vi tänkte att vi skulle släppa det sedvänligt, vanligt på... Vi försöker ju släppa varannan vecka, men nu vart det... Ibland så blir det var tredje vecka och vi kan göra så för att vi kan.
Ja, ja. Det är... Ja. Vi gör det för att vi tycker det är kul.
Ja, det här är ju någonting som vi också pratar om, det här med att vara styrd i intervjun. Att vara styrt av topp, så här stora bolag och sånt. Jag och Jocke är ju mer the unguided. Så att vi gör lite vad vi vill.
Vad betyder det, undrar ni? Ni får det veta. Ja,
det får ni veta nu! Vi börjar från början. Vem är du? Och var kommer du ifrån?
Ja, vem fan är jag? Ja, det beror ju lite på vilket sammanhang som det har med att göra. I det här sammanhanget är väl kanske gapa i mikrofoner då i 22 år.
Just det.
Men annars, jag vet inte, jag känns ju mest... Nu är det mer livsnjuta, köra runt i elbil och kolla på konst i Nacka och Värmdö och sånt där som jag pysslar med. Det är väl lite två parallella spår på något sätt i mitt liv.
Otippad hobby som när man har liksom en metalkarriär bakom sig och sen...
Ja, men jag är ganska kulturell av mig sådär, så jag vet inte. Det här metal... Jag är jävligt rastlös måste jag väl säga, så det är mycket saker som ska hända mest hela tiden. Och väldigt lätt för att snurra in på nya saker. Då blir det sådär.
Jag brukar lyssna på en komiker, Måns Nilsson. Han är också en sån som åker runt på antiksaker. Och samlar på
Anders och Måns alltså.
Exakt.
Ja, precis. Ja, men min sambo är så otroligt trött på mig. Hela vår lägenhet ser ut liksom som ett museum och gamla antikviteter. Och gamla fina saker som jag tycker är coola.
Jag börjar kolla mycket på bitter. Är det någonting du kollar på också?
Nej.
Det är lite som...
Det är sån här linjär tv. Det försöker jag hålla mig undan från. Det.
Ja, precis. Det är sånt där. Ja. Ja, men jag tänker att du är lite äldre så att än oss då två.
Ja, vad är det för årsmodeller på er egentligen?
Vi är 90 och 89.
Ja, okej. Okay, ja, just det.
Jag tror inte kommit upp i de målarna ännu.
För där var en generation i taget här. Ja, ja, men då är jag ju väldigt gammal gubbe om jag jämför med dem.
Men det var ju faktiskt en fråga som jag hade där. Har andra intressen utöver musik då? Men då kan vi ju stryka det. Men du,
ja, men jag har otroligt mycket intresse. Aktier är ju också ett stort intresse som jag har. Det tar mycket av min tid. Försöker jag trada bättre än börsen. Det tar väl kanske också lite för mycket tid. Och sen liksom populärkultur generellt är ju väldigt intresserad av. Alltså filmer, serier, böcker och allt sånt där som har med tiden att göra. Spenderar jag mycket tid på. Och på det bilar. Så är jag även, och jag har ett chefsjobb också, så det tar ju lite tid. Och jag är liksom en hopplös arbetsnarkoman. Så ja.
Och så nämnde du någonting för oss, att du kanske inte ens kunde vara med på den här intervjun. Varför det?
Nej, just det. Det går ju väntans tid här också. Så jag ska få mitt första barn här lite sent påkommet i livet. Och det...
Grattis, jag hoppas det här går bra. Du tänkte att du behövde mer att göra.
Ja, precis. Jag har inte riktigt fått ihop den här bilden än, kan jag ju säga. Men det är ju faktiskt beräknat på min 40-årsdag där, så...
Oj,
ja,
jävlar.
Ja. Det är ju spännande. Så får se om man kan lägga sitt eget ego åt sidan i ett par år. 18 år i alla fall. Ja, men det ser jag jättemycket fram emot. Det är väl sånt som man kanske har tänkt att det där ska inte jag pyssla med. Sen träffar man rätt.
Ja,
partner, men... och så känns det bra liksom.
Fan vad kul. Grattis igen.
Ja, men tack.
Ja. Nej, vi blev båda där farsor rätt nyligen igen, eller jag blev finkig mitt andra barn nu.
Ja, men jag tjuvlyssnade lite på podden där.
Ja.
Robs avsnitt och Stoffast där. Bara för att kolla vad ni var för igen. Ja. Så förstår jag att det var lite småbarn med i bilden där.
Ja, gud.
Ja.
Men ska vi börja med ändå? Vad var dina influenser, alltså när du växte upp i Falkenberg då, antar jag?
Precis. Ja, men jag är ju från Falkenberg och spenderade... Jag flyttade hemifrån när jag var 16 ungefär, och då lyssnade jag ju bara på metal mest hela tiden. Då var det mycket tysk power metal, gillade jag då. sen kom det en liten våg i Falkenberg. Det här är ju runt 2000, alltså millenniumskiftet pratar vi om nu, när jag började gymnasiet. Så jag är ju elektriker i grunden, så jag pluggade ju som elteknik där i gymnasiet i Falkenberg. Något som blev, då var det att reparera tv och radio, det blev ju liksom obsolit innan man hann ta studenten där. Så det var ju jävligt onödig kunskap. Men sen har jag ju pysslat med mycket teknik och elprylar resten av min arbetskarriär liksom. Men influenserna där, det var mycket tyst. Min första spelning var Halloween faktiskt på kåren i Göteborg. Sen kom ju hela det där ras med Gamma Ray och Blind Guardian och hela det öset rätt på det. Sen gick det en våg i Falkenberg att det var töntigt med power metal, vilket det kanske inte helt osökt. Det är väl ganska töntigt. Och då skulle man börja lyssna på dödsmetall istället. Och jag började med... Jag lyssnade faktiskt... Kåren hade en livespelning med Dark Tranquillity runt 2000-talet där. Så jag skulle väl sova, hade på lite radio i bakgrunden, och så körde de den här livespelningen där från kåren med DT, och jag blev helt golvad. Då var det på Haven-turnén. De hade precis släppt den Haven-skivan då. Och sprang till skivaffären dagen efter och köpte den där, och sen dess så bara, det är ju det här jag ska göra. Skrika, det låter ju så jävla mäktigt, så det finns ju inget annat som är bra i världen överhuvudtaget förutom det, just det här med skriksång. Då var det Micke Stanne som var den stora influensen under den perioden då. Ganska raskt därefter så hittade jag väl något liknande, The Crown, Death Race King, Johan Lindstrand där, den sången tilltalade med hans sound. Så det var Micke Stanne och The Crown där som fick mig in på den där banan på något sätt, som tidiga influenser.
Alltså, Dark Tranquillity känns ju inte så core-aktigt. Det är väl...
Nej, det var inte så mycket core då i början.
Inte sånt core, alltså så här, studentkår, tänkte jag.
Jaha, nej men den här kåren, alltså det spelstället i Göteborg, det var ju otroligt mycket alternativmusik, det var allt möjligt som spelade där. Så det var en hel del dödsmetall liksom. Och lite allt möjligt metal, så ja, man fick väl vara med på den resan. Det var dit man åkte för att se på spelningar.
Ja. Jag har lite frågor för att jag eftersom du nämnde mycket power metal, så lägger man märke till The Unguided skivomslag, så är det väldigt mycket power metal.
Ja, precis.
Är det meningen att det skulle vara så, eller?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, Unguided är väl lite att få, om vi säger liksom Sonic, som kanske är liksom den stora höjdpunkten rent musikalprofessionellt i mitt liv, så var det ju ganska styrt vad man fick göra och inte göra i det bandet. Och dels liksom mycket management och lite bolag och många som skulle lägga sig i det där. Medan vi var liksom unga och ville mest åka ut och spela rock'n'roll på något sätt. Och vi började väl ändå det bandet som det skulle vara lite mer liksom fiktion och konstigheter och hittepå-prylar där runt 2002 till 2005. Sen blev det ju liksom något helt annat med Sonic. Så när vi startade Unguided då gick jag lite tillbaka till att ja, men nu ska det vara alla de här barndomsminnena och allt sånt som man tyckte var tufft när man var liten. Iron Maiden omslag och power metal och sånt där som man tyckte var fett. Och inte fråga om lov liksom från bolag och management och sånt, vad som skulle vara på skivorna, utan det fick vi välja själva.
Ja, apropå Sonic Syndicate, som ju var, ja, som du säger, det var ju väl ditt claim to fame sådär back in the days.
Ja, men verkligen. Ja.
Vad hände med Sonic Syndicate? Om
vi ska... hände?
Vad hände?
Ja.
Nej, men jag tror det har mycket med det här att göra att... alltså, det var ju... Jag, min brorsa, min kusin och lite andra kompisar som startade det där bandet. Och vi hade ju jävligt roligt och fick väldigt bra chanser. Hade mycket tur liksom i branschen där under den tiden. Jobbade stenhårt för det och var alla väldigt målmedvetna om vad vi ville ta det där. Men sen liksom efter oavbrutet turnerande i 4-5 år så... Vi var inte riktigt samma personer. Vi slet ganska hårt på varandra. Så det blev ju liksom som en alltså liten volatil cocktail av konstigheter där. Och till slut så liksom bara brast hela den grejen, skulle jag säga. Vi ville åt olika håll. Många hade fått smak för det stora och glammiga med kanske... Alltså band på den nivån, medan jag tror jag och brorsan kände mer att vi gjorde ju det här för konsten och musiken på något sätt. Det var ju viktigare för oss att spela bra musik än att stå på feta scener. Och där fick vi väl göra något vägval helt enkelt. Och vi började som ett metalband, vilket vi tyckte att ja, men det här behärskar vi och det här kan vi ganska bra. Men sen så när alltså rörelsen var mer mot rock och pop, så där tyckte väl inte vi att vi, eller jag tyckte inte vi var inte lika kompetenta på det, vi kunde ju liksom inte det. Vi skrev ju halvdana poprocklåtar, medan metallåtar skrev ju ganska coola saker. Så det var väl också att bara liksom göra en turnaround i ett band och ändra genre och komma in i någonting som man inte riktigt behärskar, det kändes inte lockande för mig i alla fall. Och sen liksom min profession då, skriksång, det har ju kanske inte en jättestor roll i det konceptet heller. Så
nej.
Då kändes det inte heller logiskt att fortsätta med det där.
Så det är som Bring Me The Horizon lite. De bytte ju genre där nästan.
Ja, ja, precis.
Men han var ju, vad jag förstått, han var tvungen att liksom ändra sig helt, för han kunde inte sjunga. Liksom.
Nej. Sen är väl han gitarristen, sjunger väl mycket i det där också. Alltså det man hör på skivorna som jag fattat.
Ja, Jordan här. Har väl varit... vad heter det? Jordan Fish har väl, han lärde väl också Ollie att sjunga.
Ja. Ja. Nej, men man kanske kommer dit och alla tycker det är en jättebra grej, då är det bara att köra så här. Men i vårat fall så var det ju liksom, några tyckte det var okej, vissa tyckte det var dåligt och vissa tyckte det var toppen. Och så står en manager där på andra sidan av 6 personer och försöker göra någonting bra av det där. Det är liksom, det är en ganska tråkig huvudvärk han får försöka få ihop. Och då var det ju bättre att någon lämnade, och i det fallet så var det ju jag som sa tacka för kaffet egentligen.
Var det du som lämnade först eller?
Ja, egentligen var det ju Roland som lämnade först. Alltså rensången där. Av helt olika anledningar. Han tyckte ju att det här turné, vi var ju borta kanske liksom 9 månader om året och bara turnerade under den tiden. Ja. Och är du lite liksom hemmakär så kanske inte det funkar jättebra.
Nej, absolut.
Det var ju liksom vårt yrke under den. Och vi hade lön från bandet och hela det köret. Så han hoppade av på grund av det kraftiga turnerandet. Och då tog vi in den här britten Nathan då. Just och sen året efter det så, och då försökte vi väl med nystart och vi släppte den här skivan We Rule the Night som kanske inte är min favoritskiva då. Utan där hör man ju mycket av de här kompromisserna som blev, alltså när man står med bägge eller benen i varsitt läger, lite metal, lite poprock och det blir liksom ingen ordning. Sen var det väl många fans, eller många nya fans får man säga, som nappade på det där, medan de gamla fansen, de hade ju väldigt svårt för det där och hoppade av och trodde att det var på grund av liksom att Roland hade hoppat av och hela. Mm. Ja, det blev lite missförstånd där. Och det var väl där någonstans som Unguided-idén grodde och vi startade på ny kula. Med 4 Sonic-personer.
Ja. Ja. Mm. Men om vi säger liksom efter att ni lämnade, så jag antar att du har hört det nya Sonic Syndicate.
Ja, absolut. Ja. Alltså, några skivor där så det var nästan som att vi brevväxlade till varandra, alltså med våra album, alltså Unguided och Sonic. Det pågick ju lite liksom diskussioner mellan, vi pratade ju aldrig personligen, men via de här låtarna och texter och sånt så är det ju lite material. Så, vi skrev en låt, de skrev ett svar på den och vice versa.
Liksom. Det är som hiphopen liksom.
Ja, precis.
Distracts. Juicy.
Men jag har ju lyssnat på de 2 skivorna som släppt efter mig och det är inte liksom dåliga grejer. Nej. Överhuvudtaget. De körde ju ganska hårt på den självbetitlade albumet då som kom den då, 2014 kanske. Mm. Och den är ju hårdare än den sista skivan som jag var med på. Så då blev ju liksom den här nya fansen som hoppade med på den sista. Fattade ju ingenting. Och sen efter det, jag vet inte vilket årtal, om det var 2016 släppte den senaste där. Mm. Den är ju tvärpop bara. Så, det är nog svårt som fan att hänga med liksom i svängarna där.
Ja.
Mycket internt drama.
Ja. Mm. Ja, men vi får väl helt enkelt, det är ju bara Robin som är kvar från den tiden, va? Eller hur?
Ja, Robin och Nate, eller jag vet faktiskt inte i dagsläget, det var ju länge sedan som det var. Jag träffade faktiskt Robin för några år sedan. Men då pratar vi inte sådana här grejer. Det är lite sjukt, vi bor ju i Stockholm bägge 2, men vi ses eller umgås inte överhuvudtaget. Mm,
ja, men vi kan ju ändå ta det ändå släkt. Alltså, hur var det liksom, att jobba med både brorsan och kusinen? Liksom? Var det påfrestande liksom, när det är så nära släkt? Liksom?
Men jag skulle säga att det var en av våra framgångsrecept, att vi var väldigt nära och väldigt raka och öppna mot varandra. Alltså det var liksom inga sådana kompromisser riktigt, utan vi tyckte att något var dåligt så sa vi det och vice versa. Mm. Medan liksom jag kan tänka mig då i andra bandkonstellationer att det kanske är mer att man försöker vara lite ödmjuk ibland i alla fall. Ja, men vi kunde läsa varandra väldigt bra och var bra på olika saker. Jag höll ju på liksom med sången och texterna. Brorsan skrev, komponera mycket och Robin var en överjävlig gitarrist. Så det var ju liksom en bra sammansättning av folk. Även liksom i tidigare, det som hette Fallen Angels innan Sonic Syndicate.
Just det.
Så bara fördelar skulle jag säga. Sen var det ju tråkigt att det blev som det blev. Och det där spridde ju sig till våra släkter. Att liksom det var att det var 2 sidor av ett läger. Liksom. jättekonstigt den period. Nu är det ju så länge sedan så det är ju liksom gammal skåpmat sådär. Men, men där när jag hoppar av, det var ju riktigt infekterat. Det var ju liksom att min farsa var sur på Robins farsa. Och liksom, de var bröder och det var, ja, det var väldigt konstigt.
Det som Adidas och Puma liksom.
Ja, precis.
Det Sverige i två läger.
Och så här, sjunde sådana, det är ett stolt släkte så alla är så här tvärstolta. Jobbiga att göra med liksom.
Men jag kollade så här, jag kollade, lyssnade rätt mycket på Sonic Syndicate när jag var yngre.
Okay.
Och kollade mycket så här på videos och sånt. Jag tror det var någon tour diary eller någonting.
Ja, jag klippte mycket. Vi filmade otroligt mycket. Jag satt och klippte det på turnén och skickade ut. Så ja. Det bjussade vi väl på enormt mycket. Mycket konstigheter. Och var väldigt uppskattad bland fansen. Det där. Man fick
men då skulle jag vilja veta, vem var det som la stenar i Robins säng?
Nej, men det var jag och Roland. I Brighton där. Ja, då var han inte nöjd.
Ja, ska du slagga det? Kan du... Går ju det?
Ja, skönt. Nej, men vad skönt att du kan...
Vi var ju ganska influerade av de här amerikanska... Story of the Year lyssnade vi mycket på i Sonic.
Mm.
Och de hade mycket av Tour Diary som var helt jävla flängda liksom. Ja. Lite Jackass-aktiga. Och då tänkte vi, fan, vi är ju också ganska dumma i huvudet. Kan inte vi också göra det? Oh. Vi bara filmar de här grejerna vi gör när vi är ute på turné. Ja. Så slänger vi ut det. Så gillar folk det. Toppen.
Ja, ja. Gud, jag tänkte på, de släppte ju, The Story of the Year släppte ju förra året. Ny skiva. Då hade de ju låten 2005 där de har klippt in alla de här.
Ja, okej, okay, ja.
Jag tänkte att där måste du ju vara, åh, vilken nostalgi det här är.
För
det är
ju, ja, precis. Ja. Men den liksom Roadrunner-vågen som gick mycket i Sverige och även hos oss då. Alltså vi kom ju från Mello-dödsen till mer till det amerikanska coren på något sätt. Alltså Killswitch och Atreyu och Story of the Year. Det kanske inte core då, men i alla fall. Den stilen på live performance och hela den biten, den var ju superinfluerad under den perioden. Man skulle inte stå still en sekund på scen, man skulle vara över allting. Och det tror jag också var mycket av liksom det som sex personer som hade lite koordinerat på scen där. Men En jävla energi var väl ganska uppskattat under den perioden.
Ja, men det är fortfarande så. Men det är också så här, i alla fall min bild är att har det känts som att du har burit Falkenbergs metalscen på dina axlar?
Alltså vi vann ju kulturpris i Falkenberg. Nej, jag vet inte, det är många starka axlar innan våra små Ullareds lämmar kom in i bilden, tänkte jag. Alltså, det som vi lyssnade på när jag och brorsan växte upp i Falkenberg, det var ju Ablaze My Sorrow och By Night och även ett band som heter Dragon Throne som var mer åt power metal. Och det var ju det som var anledningen varför vi ville stå på scen egentligen. Så de bar väl ett tungt lass fram till vi fick att vi hade den turen att vi fick lite framgångar i Falkenberg. Och det är ju en ganska koncentrerad period liksom. Det är ju mellan 2006 till 2010 som det gick som bäst för Sonic. Så det är inte speciellt många år, men det var ju otroligt intensivt liksom.
Jag tänker, alltså, varför tror du att Falkenberg är en sån musikstad? För det är ju verkligen, alltså, vi har ju dels metalbanden, men sen har vi ju Veins of Vienna och mer.
Jag tror att man satsar ganska mycket på kulturen och framförallt ungdomar, att de får en replokal tidigt och att det finns ett intresse och liksom det lokala scen. Nu vet jag inte om det är så längre, jag har inte bott i Falkenberg på 12 år. Men då när jag växte upp och gick i gymnasiet så var det väldigt enkelt att börja spela musik och få exponering till ditt band. Och det fanns ett stort intresse för musik bland alla ungdomar och de vuxna då supporterade det genom att liksom göra infrastrukturen och logistiken för att få en plattform liksom med studiefrämjande och sånt där. Och det har man säkert i många städer, men just i Falkenberg så tyckte jag att det var otroligt generöst.
Om vi går tillbaka till, eller hoppar fram till Unguided kanske.
Mm. Ja,
nu är det ju 4 år sedan ni släppte något nytt. Hur kommer det sig?
Ja, men det är ju för att jag är på Värmdö och kollar på konst hela tiden.
Attentiv!
Nej. Varför? Du ska inte kolla på sig själv nu.
Precis. Ja, men alltså, vi är klara med senaste skivan. Alltså skiva 6 har vi ju spelat in. Så den har jag ju spelat in i det här rummet. Det här är mitt studierum. Det var, min sambo trodde väl att det här skulle bli någon klädkammare. Men
det ser ut som en klädkammare.
Ja, precis. Rent lägenhetsplanerbart så är det det. Men jag har halv min studioprylar är ju här åt det här hållet. Sen är det lite ljuddämpning här i form av kavajer.
Ja, det är perfekt.
Precis. Min mickpark på typ 30 mickar är ju här inne också.
30 mickar?
Ja, så...
Behöver du så många?
Nej, jag vet inte. Jag är, som sagt, samla grejer. Det är roligt. Ja, älskar det här dyrt med.
Samla grejer. Nu är jag nyfiken på så här. När du håller på med antik och du har mycket mikrofoner. Har du någon så här riktigt gammal mikrofon då? Någon så här gammal?
Nej, mikrofon? Det har jag faktiskt inte. Inte någon riktigt gammal. Men jag har en ganska rare sån här. De här Super 55 Shure där som är Metallicas utförande. Alltså Elvis-micken kallar man ju den där också. Ja.
Mm. Yeah.
Som är helt svart med röd foam. Den går ju typ liksom inte att få tag på riktigt. Det var ju en väldigt begränsad upplaga. Förutom att Metallica har den på alla sina sidor. Kör live då. Så det är väl kanske min mest raritet i mickväg. Sen har jag en jävla massa andra dyra mickar som jag som mest bara samlar damm. Och i det här rummet, om inte är speciellt bra ljudbehandlat, så är det ju denna som funkar spela in med är typ SM7-an, så det är den jag kör med när jag kör studioinspelaren. Sen tycker jag, ja precis, sen är jag jävligt trött på soundet i den där, för jag har ju spelat in typ 8 skivor med den där.
Emil pekade också på sin mikrofon som också är.
Ja, ja precis. Ja, men den gör sitt jobb. Jag köpte en distressor här förra året också, eller förra året, så den funkar ju jävligt bra med den kompressorn. Så
en distressor, vänta, vad är det för någonting?
Kompressorn.
Nej, du sa distressor.
Distressor, ja.
Vad är det för någonting? Är det också en kompressor eller är det...
Ja, det är en kompressor.
Ah, okej.
Så det är en hårdvarukompressor. Det finns ju som pluggar, den låter väl ungefär 90% samma. Men den här hårdvarumässigt kostar ju typ 50 000. Och för skrik är ju den otroligt nice. Och tillsammans med SM7 så funkar den ju riktigt bra.
Ja, kul. Lite tips sådär.
Ja, precis.
Ja.
Så hela förra skivan är ju inspelad. Så senaste skivan märkte att jag överlistade lite via preampen, men det fick han jobba med, han Jakob Hansen där. Så det var liksom, han satte grundinställningen så och kliar han sig i huvudet. Bara, hur fan ska vi lösa det? Men det låter ganska bra ändå.
Men, ja. Men då är det alltså det som är på gång. Det är en ny skiva på gång. Vad har ni mer? Ja. Har ni något mer på gång?
Alltså den här, vad som hände, jag var ju ute och svängde lite med Amarant där 2022, så det blev ju liksom helt stiltje på The Unguided det året. Och sen så har vi skrivit och spelat in och skrivit och spelat in och gjort lite annat. Man säger, vi har gjort ett annat arrangemang med hur vi spelar in och skriver låtar som har varit lite mer tidskrävande inför den här skivan. Så den har ju tagit nästan 1,5 år att framställa det. Medan vi kanske skriver en skiva på, jag vet inte, 3 månader och spelat in historiskt då. Och det har väl mycket med liksom en demokratisk process och att många, vi har ju 2 papper redan i bandet och sen Jonte är ju liksom heltidsproducent och även musiklärare. Så han har ju lite att göra. Nu var han ute med DT en månad i Sydamerika. Så han har ju haft lite fullt oss. Han också det. Sen tror jag rent generellt, eftersom det är alltså en professionell hobby det här, så det får ta den tid det tar när vi har tid på något sätt. Det är inte, vi forcerar inte jättemycket, utan det är mycket annat i livet som är viktigt för oss. Så då har bandet fått kliva lite åt sidan. Liksom.
Ja, alltså apropå ändå Apparante turné, för att det är ändå ett band, jag vet inte, med 16 medlemmar eller hur många det nu är. Fruktansvärt många är de i alla fall.
Ja, ja. De slipper något.
Fan, vad viftar runt här som man slår ut. Ja. Ursäkta, vad sa du?
Nej, men att du, att apropå Apparante som ändå har typ 16 medlemmar.
precis.
Vad behövde de hjälp med egentligen? Eller vad behövde de dig för när de är så många?
Ja, precis. Nej, men... ja, det är ganska tacksamt att vara skriksångare. Nej, jag vet, kan du säga.
Ja.
Nej, men de fick ju... De har ju sitt koncept med tre sångare. Liksom, och då är det ju... Ja, alltså en... Joey Tempest och en liksom Carola liknande och en Skrikpelle. Ja. Och det är det då. Och det är väl det liksom, det funkar ju svinbra live, finns det ett koncept för det hela grejen. Så när de gick skilda vägar med Henke, alltså den gamla Skrikpellen där, så hörde de av sig och frågade om jag kunde täcka lite för det året. Och då hade de väl två liksom kandidater som skulle täcka upp för Henkes spelning. Och då var det en turné på 6 veckor och ja, om det var 6-7 stycken festivalspelningar den sommaren där. Och rastlös som jag är så sa jag givetvis ja till det utan att ha någon direkt plan för hur fan det där skulle gå till. Sambo var så där nöjd och mitt jobb var så där nöjd. Jag känns ledigt i ganska kritisk period liksom. Men så var det i alla fall. Så nästan hela 2022 gick ju, eller en stor del av 2022 gick åt att repa in de här låtarna och ut och snurra med Amarant där. Och jag gjorde en turné med dem 2011, så och det, ja, man kände dem ganska bra så där och då tyckte de att det var bekvämt och smidigt att damma av mig där.
Och så har ju du lite, vad heter det? Ja, du har ju några skivor i bagaget så att säga också, så att det kanske kändes naturligt då.
Ja, precis. Det finns ju många skriksångare i Sverige med, men det kanske inte liksom så många som har gjort så mycket som man själv har fått uppleva liksom på stora scener och sånt där. Så det är väl smidigt. Exakt. För ett sånt band att ta in någon som är etablerad lite.
Och alla fick plats också.
Ja, alla fick plats. Ja, men fantastiskt. De är ju jätte supertrevligt crew och hela, alltså det är ju lyxigt att få göra det på den nivån igen och lite till, för de är ju på. Det är ju ett av Sveriges största metalband utan något som helst motstånd egentligen. Det går ju svinbra för dem. Så få vara som en entreprenör i det där bandet under 6 veckors turné, det är ju som en walk in the park.
Måste vara en jävligt stor turnébuss.
Ja, men det var en väldigt trevlig turnébuss. Det är ganska komprimerat. De har ju liksom en ljudtekniker som är tour manager i samma paket och lite sånt där, så de har gjort en del smarta drag liksom.
Det råkar ju vara så att jag har släkt och också har ett hus i Falkenberg.
Ja, jag förstår att du hade någon anknytning där. Jag vet inte vilket avsnitt det var, men jag tyckte ni nämnde Falkenberg.
Ja, jo, men det stämmer faktiskt. Så nu tänker jag fråga dig.
Är du sån här barnjävel eller är du släkt?
Nej.
Eller...
Nej, jag är inte badjävel. Jag är inte från Borås.
Nedbund.
Men många av de som är badjävlar i Falkenberg är från Borås.
Ja, precis.
Nej, jag har faktiskt släkt och så där. Så att jag är heders falkenbergare, kan man
säga. Ja, men angenäm.
Faktiskt. Men den här frågan är ju, den stora frågan i Falkenberg är alltid, vilken är den bästa pizzerian i Falkenberg?
Ja, men då är det ju, Falkenbergs pizzeria är den absolut bästa tycker jag. Alltså den som är bra, mitt emot downtown där. Ja. Det är ju liksom det man gör, man köper ju alltid en kebabpizza med mixad sås i Falkenberg, för den är ju bäst i Sverige.
Ja, hur många gånger
är det
för?
Är inte Falkenberg som är den här super...
Den här lilla Napoli...
Ja, exakt.
Tramset där, ja.
Tramset.
Men den är alltså inte den bästa, som alla säger.
Nej, men det har jag käkat en gång på det här lilla Napoli. Det var ju många från Stockholm som började prata om det här stället. Att det blev supertrendigt över. Och det är ju bra, bra pizza, men jag vet inte. Ändå en kebabpizza från Falkenberg. Det är i mitt hjärta i alla fall.
Det är ju två väldigt olika typer av pizzor, om vi säger
ja,
så.
Ja.
Men ja, jag håller med. Nu äter jag ju inte kebab längre, eller kött.
Okay.
Men, men gud vad gott det var förr.
Ja, precis.
precis. Men om vi hoppar tillbaka, nu är ändå... Ammar inte tydligen och allting. Men vad är det största som har hänt karriärsmässigt generellt? Utöver hela din karriär. Sonic Syndicate, Unguided, Amarante eller något annat inhopp?
Men jag skulle säga, alltså Sonic... När det tog fart, alltså om 2027 där när vi släppte Only Newman och Nuclear spände musklerna för PR:en för den skivan där och det tog skruv. Det var ju... otroligt att man fick uppleva det i ett band. Alltså typ att man öppnade Wackens största scen och de hade missbedömt liksom Sonics storlek och det var hur mycket folk som helst där som första band. Liksom. Om man fattar ingenting, fan vi var ju precis i Ullared och handlade, nu står vi här, vad är det frågan om? Ja, men för att uppleva det med de personerna och sin bror och sånt där, det var ju otroligt stort. Så alla liksom de här. Sen var det väl alltså turnén med In Flames och den första turnén vi gjorde med Sonic var ju med Soilwork, Dark Tranquillity och Caliban heter de.
Caliban, ja, precis. Yes.
Och Soilwork och Dark Tranquillity, det var ju liksom också så här husgudar för alla oss i bandet och få åka på turné och dela buss med Dark Tranquillity, den första stora Europasvängen vi gjorde, det var ju helt magiskt. Jag fick uppleva det. Och sen efter det var det In Flames och Gojira. Då en 6 veckors i Europa också. Också helt sinnessjukt att man fick vara med på det. Alltså på In Flames på sin absoluta peak. Liksom.
Ja, alltså, jag har så här lite, jag kommer ihåg det. Det här är inte liksom i den storleken, men ni hade en liten turné med Union Square och Dead by April för många år sedan.
Ja, just det.
Och så det var ju ni var er tre liksom lyssnade på hela tiden. Sen var det Dead by April av på Stockholmsspelningen, men
klubben spelade, ja precis, ja. Det stämmer, ja.
Ja, och så var alltså, det var mitt, det var.
De var där och sålde tröjor, men ja. De dock inte spela.
Ja. Det var lite märkligt. Men ja. Nej, men då var det så här, det här är stort. Men ja. Union Square finns ju inte kvar.
Nej, precis. Pratar ju lite med, han har gjort en del av våra videos, han Joel där i Union Square.
Mm-hmm.
Så de är fortfarande med lite behind the scenes på något sätt. Jag tror inte de spelar riktigt någonting längre.
Nej, jag tror inte heller det. Jag har inte hört någonting.
Du har ju varit över hela världen.
Ja, precis.
Och spelat. Vilka länder har du uppskattat mest att gigga i? För att det är alltid intressant att höra. Folk har så olika take på det, tycker jag.
Aha, Sverige är ju absolut tråkigast att spela i alla fall. Nej, men Tyskland har ju varit vårt andra hem med både Unguided och Sonic. Så att spela där och liksom se den här lystren i ögonen på de fansen när man spelar, det är ju något annat. Det är ju helt annan energi liksom än musikpoliser i Sverige. Där ibland är jag själv. Jag går på jättemycket spelningar. Jag konsumerar hur mycket livemusik som helst. Och jag står ju bara som en dörnick i något hörn och kollar på det där. Och sen tycker att det är skitbra. Men hur... Yeah. Alltså, kommer man ner lite i Europa så det är ju något helt annat. Alltså en helt annan energi och interaktion med publiken än vad det är svensk publik eller dansk publik eller vad man säger.
Det är lite lik.
Ja. Sen var det ju en upplevelse att få spela. Det kommer väl liksom aldrig hända igen då att köra veckoslånga turnéer i Ryssland. Så här. Det känns ju otroligt långsökt just nu i alla fall. Men ryska fans var ju väldigt stort för Sonic också. Det gick ju jättebra i Ryssland för Sonic. Där. Och där är ju någon helt annan energi. Om liksom svensken är på nivå 5 och tysken är på 8, så är väl ryssenergin över 15 där någonstans.
Ja, men det har vi också förstått från...
Ja, precis.
Eller så här, den här isoleringen, att det när det väl kommer ett metalband.
Ja, men de känns så tacksamma. Ja, men jag tror det är snarare ja. Det på något sätt. Att det, i och för sig, under den tiden så var det ganska mycket ryssturnéer. Alltså, det var många som åkte dit och spelade. Men det kändes ändå som att det var väldigt tacksamt. Och ja, de fixade och rodda och... Jag vet inte, det var något annat läge. Sen är det väldigt speciellt att spela i Asien och kanske framförallt Japan, där de är så otroligt så trevliga och hedersfulla mot banden. Alltså, när man, mellansnacken så tror man att man har gjort bort sig varje gång, för det blir helt jävla tyst i lokalen. och då egentligen väntar de bara på att man ska säga någonting av respekt. Liksom. Ja, det är en upplevelse. Första gången vi spelade i Japan, då ställde jag min kolaburk på någon förstärkare. Och så kom det ut någon och ringde in. Ja, här står den liksom. Och så märkte ut det med tejp och grejer. Och sen liksom 5 band efter och vi skulle gå upp på scenen. Och då kom man springandes där med en kolaburk och ställde på exakt samma ställe. Så här detaljer man kommer ihåg som... Ja, det där skulle man inte vara bortskämd med i Sverige. Eller England, där är ju ännu värre. Där är ju liksom så att man pekar på något hål i väggen och bara, ja, ni kan istället göra någonting där om ni vill. Vi bryr oss inte det. Ja, ni ska ha mat. Nej, ni får gå på Subway.
Men om vi ändå tar... ja, när du pratar om att det går mycket spelningar. Finns det något så här du har märkt... speciellt i Sverige inom metalscenen som du vill lyfta fram?
Ja, sist nu var jag på The Crown och Night Crown och Grå spelar på det här kollektivet Livet. De har haft väldigt mycket spelningar där vid fotografiska.
Just det.
Mm. Ja.
Och The Crown är det ju Crown för mig. Det är liksom husgudar, så det var ju skitfett att få se det live. Liksom, i det. Men Night Crown känner inte är ju... Nej, det är våran gamla bassist faktiskt som startade. Mm-hmm. Han ville spela mer åt Black Death-hållet, så han hoppade av och började med ett band som heter Nightcrown.
Mm.
Ja.
Och det var faktiskt alltså den energin som de hade på scen och drivet. Det var kul att se ett svenskt band 2024. Ja, det
där. Oh, det ser mörkt ut.
Ja, nästa vecka ska jag på Taylor Swift.
Ja,
det är en Swiftie.
Ah, det är sant.
Oj.
Om du skulle ha en biljett över så söker min tjej.
Jaha, okej. Okay, ja.
Jag bor ju liksom 10 minuters promenad från Friends Arena.
Jaha, okej. Okay. Så, Solna, du får komma Solna kille.
Jajamän, du får komma förbi på en bash.
Fel sida av stan. Är det på Friends? Jag tänkte att det var på Tele2, men det är kanske på Friends, ja. Det har du rätt. Det kan man bara kolla
Friends
till.
Friends är ju större.
Ja.
Nej, det är inte Friends, det är Strawberry nu.
Ja, Strawberry, ja. Ja,
för nej, från 14 juli, så att det är ett tag kvar.
Jaha, okej. Förlåt.
Jag var på Yasuragi där på Hasselhudden.
Ja.
Typ nu i veckan. Det är också Strawberry. Där har han... Norsken köpt upp det också.
Det kommer bli, alla kommer äta det.
Ja, det ska vara jordgubbar.
Strawberry 2 arena.
Uh-huh.
När vi ändå pratar om arenor så kan vi dock säga att den bästa det bästa arenanamnet är ju Falcon Alkoholfri Arena.
det är helt sjukt.
Det är sån miss att så här, den skulle kunna heta Falcon Arena. Och så.
Ja.
Falcon Alkoholfri.
Ja, men det säger ganska mycket om den där stan. Nej, men det man reflekterar över det när de byggde den där skiten. Men sen nu sista året, när det har varit mycket på tapeten i arenanamn och sånt där, då har det ju alltid bubblat upp där Falkenbergs värdelösa. Ja. Man snackar om det skulle vara Arlas laktosfria arena. Och så.
Ja, exakt.
Sen har de ju den här ishallen jämte där, Barbacool. Det är också ett bra namn. Den här bara två ögon som folk brukar rita röda streck i så den ser bakfull ut nu. Det är konst.
Ja.
Konstigt.
Ja, det är fan konst. Apropå konst då, du, så här, du som har varit med i branschen så länge och är en sann konstnär, vad är dina främsta tips till oetablerade band som lyssnar? Vi har ju mycket sådana.
Ja, exakt. Jag tror att det är viktigt att man ska vara ärlig mot sig själv. Det låter gammalt och slitet, men när någonting som du brinner för tar skruv hos andra personer, när det kommer liksom genuint från själ och hjärta, det här har jag skapat för att jag tycker det själv är bra, då är det väldigt roligt att släppa och lansera det. Och sen märkte jag ju då under Sonic-resan, då var ju en hobby som vi alla brann för som blev liksom en industri på något sätt, och då dog ju lite den hobbyglöden på något sätt, och det tyckte jag gick ut på kvaliteten på låtan också. Så man får nog bestämma sig vad man vill göra. Liksom. Om man spelar musik som kanske inte kommer vara kommersiell framgång eller har mer långsökt att det kommer vara kommersiell framgång, då är det liksom, handlar det om att förverkliga sig själv eller handlar det om att komma ut till en bred målgrupp? Att man får nog välja lite i vissa fall. Och för mig var det viktigt att man är ärlig mot sig själv och skriver det som man tycker själv är bra. Och när man har någonting att förmedla och vill skriva, då gör man det. Och inte kanske forcera ut något.
Ja, det är väl bra tips.
Absolut.
Väldigt bra tips.
Sen måste jag ju säga, för våran del, alltså vi hade ju otroligt mycket tur. Och det ska man väl ha kanske ibland också. Men att få uppleva det kanske man liksom inte ska räkna med. Men att komma med musik som är ganska rätt i tiden, med ha en image som ganska cool ut 2024, eller 25, 26, 27, som ser väldigt konstigt ut nu om man kollar tillbaka på det.
Mycket snedluggar det.
Ja, precis. Och ha en så bra sångare som Roland var liksom på rensången där, och cool liksom Karin på scen som också drev liksom mycket, mycket folk till våra spelningar. Det, alltså, alla de här komponenterna är ett och samma band, och sen lite tur på det gjorde ju det för oss. Men det skulle ju inte gå att återskapa om man skulle göra samma sak idag. Utan det är ju alltid nya saker på något sätt som kommer och är trendigt i det.
Jag är bara nyfiken för att jag har tänkt på den här frågan. Kanske lite svårt att svara på. Men i alla fall vad jag tycker i alla fall är stora hit är ju Jailbreak.
Just det.
Och
vilken version?
Oj. Gud, har du släppt flera?
Ja, vi gjorde en cover på den på senaste Ungodly-skivan.
Jaha, jag tänkte att, okej, men det var Sonic-versionen i alla fall.
Ja, jag förstår.
Men, och då
du
tänkte
menar
så här,
att Jailbreak är deras största hit? Alltså.
Ja, men det ska jag påstå. Men kan du känna att ibland att är det den att folk ville bara höra den och sen kunde de, och sen stack folk, eller var det liksom att
jag skulle snarare se det som att det var denied. Alltså tidig skede så var det nog Jailbreak på något sätt, och det var ju verkligen den som öppnade dörren till det soundet som Sonic jobbade med under ganska många år, liksom att det var Jailbreak som vi tyckte att, ja, men nu fick vi det här på plats. Och det är ju i sig liksom en ganska skamlös rip-off på Atreyu.
Ja,
för det var ju då liksom vi började lyssna på väldigt mycket amerikansk musik, och vi gjorde en blandning av svensk melodöts och amerikansk core, som det blev liksom en lite framgångssaga av det. Men Denied var väl den, och den spelade vi ju alltid sist för att vi visste det.
Ja. Alltså,
sen har man ju sett liksom många, vi gjorde en turné med Takida 2008, och det var ju då som liksom Curly Sue var som störst. Och den spelade de ganska tidigt, sen började folk liksom droppa av. Ja. så ska man ju inte göra, det är bättre att köra alla de här låtarna som bandet tycker är bra innan. Det är sen är ju liksom den här bilden av vad fansen tycker bra, vad bandet tycker är bra, det är ju inte alltid liksom ett i ett. Men oftast blir de här stora hitsen, de är ju så roliga att spela live på grund av publikstödet, så det blir ju liksom en favorit för banden i många fall också. Sen är man ju jävligt trött på att spela Denied. Yeah. För det gör vi ju även i Unguided då.
Yeah.
Men Den funkar ju fortfarande.
Får sluta med jailbreak istället. Så att det...
ja, vi körde en Unguided-turné där vi växlar mellan jailbreak, denied och Jack of Diamonds varje kväll.
Ja,
just det.
Det var ju väldigt uppskattat.
Kul. Det måste jag gå och se.
Ja, precis.
Ja, alltså det är ändå, så här, känns det konstigt, alltså det räknas som cover, så att det är ändå liksom, du som har skrivit musik, eller ni som har skrivit musiken. Och sen är det så här...
Ja, precis. Nej, det gör det kanske inte. Alltså upphovsrättsmässigt, så, förlagsmässigt så är det ju inte, då är det ju Nuclear som äger det där. Eller vi lånar oss det till.
Ja.
Men låtskrivarmässigt så är det ju oss. Men det blir ju någon form av covers eftersom det inte är samma band.
Nej.
Men det är ju lite flängt. Ja. Helt klart.
Men vi brukar alltid ha som sista punkt på intervjun att man ska välja 5 öde ö-skivor.
Ja.
Då är jag nyfiken på, har du 5 öde ö-skivor?
Eftersom att jag lyssnade på Rob och Stoffa där, så var jag tvungen att förbereda mig lite. Ja. Så det har jag faktiskt. Ja. Ja, men den första skivan jag skulle... Jag märkte det när jag radade upp dem. Så jag har ju fastnat i tiden runt liksom, millennieskift fram till 2005. Det är där jag bor rent musikpreferensmässigt. Och det kanske finns något så här psykolog... Alltså det var väl då som musiken betydde som mest för en på något sätt.
Ja.
Alltså det var då man liksom brann för det mest. Nu lyssnar man ju mer på ett mekaniskt... Jag lyssnar på en metalskiva om dagen bara för att hänga med i... trender och sånt där.
Gud.
Så när jag åker till jobbet och lyssnar på en metalskiva för att bara säga, jaha, nu gör man så. Jag har ingen aning hur man gör det där, men nu fattar jag. Nu, bara för liksom rent hänga med branschmässigt. Och det är inte så kul att lyssna på musik på det sättet. Men
nej.
Det är liksom det. Där är jag. Och ibland så kommer någon skiva som bara, fan, det här är ju ruskigt jävla bra. Men det är inte så ofta längre som
bara får senaste den. Finns det någon skiva du säger senaste du bara tänkte...
Ja, faktiskt. Nu kommer jag inte ihåg vad de här masknissarna heter från, från England. Ja, precis.
Mm.
Den skivan och lite att jag kom på mig själv att fan, det här är ruskigt jävla bra.
Ja.
Oväntat för jag vet inte. Jag brukar inte ligga i linje med liksom den här stora massan oftast.
De är verkligen stora massan.
Just där är det ju verkligen spot on.
Ja.
Liksom där.
Ja.
Men den tyckte jag drabbade mig ganska rejält, den skivan. Den senaste där. Och tyckte det var otroligt trevligt att lyssna på. Och då hade jag bara lagt in den i en spellista. Om... Ja, ni har säkert massa fina uppslag. Får ni gärna skicka till mig så får om en gammal farbror kan komma och hänga med i tiden.
Men jag lyssnade faktiskt på idag faktiskt Like Moths to Flames nya skiva. Den var riktigt bra tyckte jag.
Okej.
Okay.
Ja.
Det är bara att kolla in.
Ja.
Och nu till dina öde skivor.
Ja, precis.
Ja, precis. Ja, men här kommer mina 2000-2005 skivor då. Det första är ju att The Crown, Death Race King då, för det är anledningen varför jag började med skriksång överhuvudtaget. Och den för mig, det är väl jättemycket nostalgi då, men den håller fortfarande och jag tycker den är så jävla fet. Så den skulle jag inte åka till nöde utan. Och nästa då, det är mina husgudar, då är Blind Guardian. Och det är väl av samma anledning, det var ju de jag började lyssna på när jag var typ 13, där någonting. Och den här Night at the Opera släpptes 2002 kom den. Då var det mycket annat som fick stiga åt sidan i livet. För då körde jag bara den. Och det blir ganska många som ser eller Guardian som att de gjorde, sålde sig lite där. Men för mig så, när det blev 400 kanaler sång och sånt, då hände någonting för mig.
100 kanaler sång.
Och 10 minuters låtar och det finns ett amerikanskt band som heter Dredge som 2005 släppte skiva som heter Catch Without Arms. Troligen är den skivan som jag har lyssnat. Det har ingenting med metal att göra den där. Men den kanske jag har lyssnat mest på i mitt liv och kommer tillbaka liksom till ganska ofta. Så den skulle få hänga med också. Och sen,
vänta, vilken skiva sa du? Var det Catch Without
Arms? Ja.
Ja.
Och sen kommer Kent. Alltså, sen, förutom de här albumen som jag lyssnar på bilen där, så är det väl kanske 90% som inte är metal som jag lyssnar på. Det blir så när man har jobbat mycket med metal, så lyssnar man på mycket annat.
Ja.
Men den skivan som kom 2005 där också, Du och jag dör, den tycker jag är otroligt bra.
Ja, var det de sin... avskedsturné där?
Ja, det var jag faktiskt. Sista spelningen var jag på. Och då körde de ju mycket från den skivan. Sånt som jag... de rotade, eller, det var ju mycket låtar som de roterade under de tre spelningarna där. Och sista där tyckte jag var, det var ju exakt om jag hade valt i princip, så det var ju bra. Och sen sista skulle jag säga, eller jag skulle, hade inte den här jävla John Schaefer ballat ut och visat sig vara helt jävla dum i huvudet, så hade jag sagt Eisdorf Horror Show.
Ja.
Men det känns ju inte bra i magen då efter. Så då blir det KOG, ett australiensiskt band som släppte en skiva 2005 som hette The New Normal, som jag också har lyssnat väldigt mycket på, också kommit tillbaka till lite samma era som jag började lyssna på Dredge där. Det var 5, va?
Ja, det var 5. Ja, men det var bra.
Nästan 6 med Horror Show. Ja. Det tror jag är ganska svårt på att skilja, alltså, person och musik på något sätt. Man har sett mycket konstigt på festivaler, band man tycker är bra, och så plötsligt tycker man inte de är bra längre för att de är störda eller gör konstiga saker.
jag kan ju berätta, för att jag var ju med om exakt samma sak. Det här bandet Lost Prophets såg jag mycket fram emot. Så jag såg dem för några år sedan.
Ja.
Sen kom vi fram att sångaren hade velat ta spänn.
Pedofili och grejer, precis.
Och då var så här, det smakar riktigt illa. Det går liksom inte att lyssna på längre.
Nej, men det var samma. Jag hade lite Lost Prophets skivor och när det kom ut där, åkte ut i bingen direkt. Och där går det ju liksom inte att skilja på
nej, man vill så gärna, men
personer.
Det går inte.
Och det här John Schaefer-grejen, det är ju lika idiotiskt fast åt mer politiskt håll. Liksom där, så. Och det är ändå en sån här person man har träffat och sett upp lite till när man växte upp. Så. Tyckte väl att det anade lite konstigt när det var mycket av inbördeskrigen och grejer. Det kom skivor som var temamaterial kring patrullism och sådär. Så. Han gillar väl historia, tänkte man då. Sen bara stormar Kapitolium. Okej, han är en idiot.
Han menade det han skrev.
Ja, verkligen.
Ja, nej, men det var bra. 5 skivor. Det är, alltså, det är väldigt få som brukar ha metal-skivor. Jag tror det var Rob då i förra avsnittet som hade... Som, alltså det var ju liksom bara metal. Bara skrik.
Han är
true. Riktigt
true. Captain Canada.
Ja. Men har du jobbat med honom också då?
Ja, vi har spelat in, han spelade in sången på hela förra skivan.
Mm-hmm.
Och sen klippte han sången faktiskt på den här skivan.
Okay.
Mest för att jag är lat själv. Jag tycker han är så jävla duktig i studion. Det går mycket snabbare än om jag skulle göra det själv. Så jag spelade in hela våran skiva och sen fick han alla sångkorvar där och så sa jag, fan.
Gör det bara, lös det.
Det blir svinbra. Ja. Jag gör ju mycket sån här lager på lager och grejer. Kanske inte Demigod Behemoth, men ändå liksom att man gör mycket dubbar och skit bara för skojs skull. Man ändå sitter hemma och det inte kostar pengar, så kan man ändå bröta på.
Ja.
Snabbt fick det bara, vad i helvete är det här? Det hade ju räckt med att ha en lead och liksom, kanske. Men shits and giggles.
Kan du skicka med allting separat?
Nej. Precis.
Nej. Det ska vara så här.
Han hörde av sig efter ett par dagar. Men nu är jag klar med Lida. Nu ska jag bara gå på dubbarna suck.
Ja, det var faktiskt alla frågor vi hade för idag.
Ja, absolut.
Ja, tack som fan att du ville vara med.
Ja, inga problem. Jag fick parkera min elbil och ta det här liksom. Det kan man väl göra.
Det är inga antikviteter, öppna klockan 9 på kvällen ändå.
Precis.
Tack så mycket, Rickard.
Ja, men tack snälla. Trevligt att köta. Vi ses i Falkenberg.
Ja, det gör vi.
Ja, det är gött.
Hej.
Fire!